Ja, men hej och välkomna här, Erik här i Myrornas krig och Björn vid min sida. Känner du påsken?
Nej, inte riktigt kan man inte säga, men det är tidig påsk i år. Vi sitter i marsavsnittet nu, men det är påsktider ändå.
Jo, och det är jättemycket snö kvar, i alla fall i högarna. Det börjar bli lite bart på backen, härligare att gå, mindre halka, men det finns mycket kvar för solen att jobba på här, känner jag.
Det är väl egentligen en ganska tidig vår. Jag vill minnas som mars för mig brukar kännas som en vintermånad. Sen är det som att påsken kommer tidigt och våren har ish kommit tidigt med den. Vi har haft några ganska så här vårfina dagar, men det är ju... Det här är nästan den jobbigaste perioden av våren, tycker jag. Det är liksom kallt och varmt om vartannat och det är skitigt. Allt väggrus tina fram och det är som bara smutsigt. Och...
Det var en bra vårvinter där man kan... Där de här gnistrande dagarna där man är för utflykter.
Nej, vi har i och för sig förvaltat lite grann så där att vi... De hade anordnat något med Holmenskog. Som var så här, min farsa äger ju lite skog och då vart alla som var skogsägare blev inbjudna så att de hade Norsjö norröver här med mycket ädelfisk. Så då var liksom alla som var skogsägare inom den här koncernen på något vänster vart inbjudna till en familjedag på isen. Det var ganska nice, det var så här korvgrillning och typ pimpla och fiskedamm för barnen och åkte pulka och allt möjligt sånt där. Så det har vi gjort, så vi har försökt att förvalta lite vår vinter väder när det har presenterat sig. Vi har varit någon sväng på Hampkärnstugan som finns här i närheten av stan också, som är ganska fint. Det går ju liksom, kommer man bort från stadssmutsen så är det ju, kan det ju vara ganska fint ändå om det är bra väder, även om det är ganska så här hårt och inte så här mjuk härlig kramsnö. Det är mer is och skit, men...
Och Hampkärnstugan har ju... Den där korta backen där är ju väldigt isig. Och sen den här långa backen är väl också ganska...
Mm.
Man blir nog ganska mörbultad.
Jo, men Greta och jag är härdade. Vi har varit där och åkt lite grann. Innan det blev som allra värst. Men det har ändå varit ganska tuff åkning. Men hon har fixat det där bra. Så har ni fått sin snow racer också. Som min fru vann på något så här lotteri på ICA. Som kändes som... Man vinner ju typ aldrig någonting, så att, det var inte ens jag som vann det, men jag blev väldigt glad över det där. Det var något sånt där, de hade ställt upp någon snow racer i entrén och så skulle man fylla in någon formulär och svara på några frågor. Och jag skiter ju alltid i sånt här, jag tänker att det är ingen mening, det går inte att vinna. Men min fru fyllde i det där, man skulle väl svara på några frågor och skriva vad man skulle göra med sin snow racer. Så lottade de en som vann, och det blev vi. Så nu har vi en snow racer också som vi har varit ute och åkt en del med. Det vill säga en bob vill jag kalla det. Men det kanske är gammeldags.
Där jag är uppvuxen så var det snow racer även när jag var liten.
Ja. Jag undrar om bob är ett produktmärke
egentligen. Jag tror att snow racer känns ju också som ett produktmärke.
Vi kallade det alltid bob när vi var små. Men
jo.
Ja, jag vet inte. Snow racer verkar vara den officiella termen nu.
Nej, vad fan får jag säga? Jag förstår vad du menar.
Mm.
Ja, men när jag var växte upp så det kändes som att mina föräldrar eller min pappa skrev upp oss på alla sådana där tävlingar. Så vi hade ju någon sån jävla gummibåt som vi hade vunnit och jag hade någonting, om det var en t-shirt eller något. Alltså, Nej, men jättemycket sådana där attiraljer som vunnit. Så chokladbits, badlakan och klubb från Marabou. Ja, men det skulle bara se hur det ser ut där hemma.
En del av det är ju som, jag tyckte med snow racing i alla fall, det var ju något vi ändå hade.
Ja, men det är kul. Det var det att orka skriva. Jag tänkte så många gånger man har skrivit upp sig utan att vinna då, ja, tänker jag.
Visst, men ja, nej, men det var roligt. Så... Jag blev gladast tror jag, fast det är egentligen frun som vann
och Greta som
använder. Greta som får använda.
Ja, och sen är det mera Gustav som uppskattar den minst just nu.
Ja, den precis. Som han har haft sin pulkpremiär nu i de här vårvinterdagarna, men han var ju så inbiltad i kläder så att han satt ju liksom typ helt stelfrusen såg det ut som i... Det var liksom... Han tycker inte om vinterkläder, det kan man ju förstå. Han är inte ens året fylld än, utan bara 7 månader. För det var liksom typ dubbla overaller och så här tjock jacka och underställ. Och satt bara där och kunde typ inte röra på sig och tyckte nog att det var ganska jobbigt. Men pulkan åkte i alla fall. Så...
Det är väl bra. Det, ja. det det ska börja stå sist, senast. Ja, jag själv nu hoppar till något helt annat. Jag var på diabeteskontroll igår.
Mm.
Ja, det stod, ja, då, men då, nu har jag ju haft diabetes i 20 år och då liksom gick jag, fick jag ytterligare en riskpoäng, så nu ska jag äta blodfettsänkande. Okay. Det var som,
började du känna dig som en gubbe?
Ja, men fy fan, alltså, det kände jag visste att någon dag kommer det här hända, men jag tänkte, ja, men 55 års åldern eller något sånt där. Nej. Sen så är det ju, jag menar, det är ju för att förhindra att blodkällan knastrar ihop. Så det är ju liksom, när man ska börja med det, det är ju tidigt.
Mm.
Det är bättre nu. Så det är, jag har ju nytta av det. Men det var ju som lite så här, ja, jag vet inte, det var som en...
Det är lite gubbpoängen.
Ja, vad fan.
Snart får de här, du börja skaffa en dosett.
Ja, men, jo, ja, men så är det ju. Alltså, ska jag se de här jävla burkarna, pyttesmå tabletter. Och sen är burkarna så här skruvlock som så här, pytte, alltså det är som en, man skulle kunna ha den i dockskåpet ungefär.
Mm.
Och så ska man så pilla upp de här små piller på en kant. Så jag bara, det här kommer inte gå. Jag måste ha en dosett så jag kan liksom lägga ut tabletterna och plocka i dem med en pincett.
Mm.
Jag bara, det här, jag måste skaffa en dosett, sa jag då. Mm. Och sen så, ja, dessutom är det så här, ja, men och mina blodfetter är inte ens dåliga. Så, ja, men hade inte haft diabetes och i 20 år hade de här proven varit jättebra. Du har bra gener, men du måste ändå ha det här. Typ. Ja. Okay. Alltså det är liksom jättehårda gränser. Och vi har också hårdare gränser för blodtryck. Och nu är det bara, ja, men du kanske måste börja med blodtrycksmedicin också. För jag hade 140 genom 90.
Ja, just det.
Vilket är typ okej. Okay.
Mm.
Men jag gör det inte bara på en mätning. Så som det är, så jag ska ta blodtrycket, så får vi se om jag måste börja med en april också. Helvete. Jag är gammal gubbe. Men samtidigt, jag tror så här, det här ska jag göra. Jag ska springa, vilket jag har gjort idag, och gå ner i vikt.
Mm.
Och äta mindre. Alltså, då kommer jag ju inte behöva. Och dricka lite mindre kanske.
Jag tror...
Det är som de grejerna tror jag har mer betydelse. Alltså, jag tror mer, alltså, de grejerna behövde, kände jag att, ja, men det här är kul att göra.
Mm.
Men nu har jag faktiskt svart på vitt att det här måste jag göra.
Jag tror ju att det är sant för många i många lägen, men det är ju samtidigt så svårt att få till. Jag har ju skärpt upp mig lite nu i vår och börjat träna och också blivit lite mer konsekvent med mina matvanor. Men dock så stundar ju en föräldraledighet då när jag ska vara hemma med båda barnen. Och det var ju lite i min första föräldraledighet som det spåra. Mest det där, det är liksom lite så här som att vara i krig, på säga, nu överdriver jag, men man äter när man har tid, så det vart som att jag bara käkade när jag, alla tider på dygnet, och då blev det ofta så här att man typ tryckte en smörgås och några kakor, så att man hade ingen rutin på sina matvanor och väldigt så här ostrukturerat. Så risken är att det kan bli lite så igen nu när man ska vara hemma med båda barnen och försöka...
Ja, men två barn är ju inte så jävla lätt. Jag kommer, när jag var hemma så var det ändå som, då var visst, det var så, nu äter vi frukost och sen så, ja, så höll man på med det. Det var ju som...
Vi får se hur det går. Jag ska inte måla fan på väggen nu.
Ja, så vi är två gubbar här som fan riser till. Men vi får väl styra upp någon sorts träningsrutin eller någonting. Jag vet inte hur det ska gå till, men...
Jag kommer ju åka på glasögon snart också, tror jag.
Ja, men det, säg inte det. Säg, jag har haft glasögon i typ 20 år. Nu börjar jag måste ha progressiva glasögon.
Ja, ja, jag går ju på synkontroller emellanåt och det börjar vara dåligt. Sådär. Att man, jag har aldrig tänkt på att jag har sett det dåligt. Men jag märker också när vi kör bil. Min fru har ju glasögon, men liksom det är det där hon ser åt mig. Ja, men sväng höger där det står Ånäset typ. Och när hon säger... skylten där det står Ånäset, och ser att det är en skylt där, men jag har ingen aning om vad som står på skylten.
Men hon har ju glasögon, hon fuskar ju.
Ja, precis, hon fuskar redan. Men jag kommer väl börja måste fuska snart helt enkelt.
Ja, men okej, okay, men då... Ja, men det kan man ju köpa ändå. Glasögon är inte så onajs. Min brorsa har det också. Nej, men det är så många som har glasögon.
Det är ju det. Jag har bara aldrig... Jag har inte riktigt vant mig mentalt för tanken på det. Men det kommer väl så småningom.
Ja, men jag tycker det är bra med glasögon. Jag behöver det jobbet ibland som stänkskydd. Det är som här om veckan som jag som stod på ett chase-avsnitt. Det var liksom... Jag tackar gudarna för att jag hade glasögon, kan jag säga.
Mm.
Så, nog om det. Har du sett något bra på sistone?
Bra? Ja, Jag har inte sett så mycket. Vi har ju sett filmerna för podden. Sen det enda jag lyckas prestera utöver det, det var en sån här nattning där dottern bara slocknade på en gång helt otippat. För jag har ju haft en period av ganska utdragna nattningar. Så jag som hela tiden räknar med att jag kommer inte kunna se någonting. Men då bara slocknade hon där vid 8 och då tänkte jag att nu måste jag kapitalisera. Så då letade jag fram paddan och så tittade jag på en film som heter Malefic. Som var ju också lite såhär Netflix-roulette. Jag bara scrollade i Netflix och tryckte på det första som såg någorlunda intressant ut.
Ja, vad är det för film då?
Ja, det var ju någon slags skräckfilm där de utspelar sig i ett fängelse. Det är 4 killar i en cell, 3 killar och sen blir de 4. Som hittar någon bok från någon gammal fånge där, legendarisk fånge som hade lyckats rymma från det här fängelset utan att någon visste vad han gjorde. Och så hittar de hans bok i deras cell. Där det liksom antyds att det kanske finns övernaturliga förklaringar till hur han lyckades rymma ur det där fängelset. Så ska de försöka göra samma sak med varierande resultat. Den var väl ganska okej spelad tyckte jag. Inte så läskig men okej spelad, ändå ganska spännande. Mest body horror liksom minnade ut i det här kan man
det
säga.
Det låter som att det gick så bra för dem.
Det gick inte så bra. Men okej får jag väl ändå lov att säga.
Ja.
Faktiskt. Själv då?
Men jag tycker att jag har haft ganska bra. Jag vet inte vad det är. Jag har jobbat en del nätter och då när jag vakar av så har jag som kunnat. Då vill jag ju som inte sova hela dagen. Och då blir det ju några timmar där innan det är dags att hämta på förskolan.
Mm.
Så jag har ju typ sett, vad heter det? Hemma har jag ju sett The Antlers. Det är någon så här, det känns som att man befinner sig i Twin Peaks, alltså rent geografiskt.
Den filmen har ju varit lite hype på att vi skulle se i något sammanhang.
Jo, den var ju jävligt snygg, men jag tyckte den var så här lite halvmedioker. Den kändes som inte något speciell annars. Men den var snyggt filmad och härligt miljö och sånt där. Men jag var lite besviken. Den var som inte så där, just för att den har varit ganska hypad så kanske den, så tyckte den inte att den var så himla spännande. Men dålig var den väl inte, men inte så speciell.
Mm.
Så då har vi ju en, glömde jag vad heter den här, Cocaine Bear.
Just det.
Som, var det, det var väl rätt så lite gore i den, men annars var det som en komedi.
Ja, den har ju varit lite omtalad, men det kändes som, det är aldrig en film jag varit särskilt sugen på att se.
Jag var ganska skojig, men det är som mer än ta en öl med gänget.
Ja.
Vilket gäng det nu skulle vara, men ja, du fattar. Ja, men jo, i och för sig, den här Cold Creek Manor. Så här, jag tycker det finns ju en period runt millennieskiftet där Hollywood gjorde skräckfilmer.
Mm.
Och det här handlar ju, det här är ju typ Sharon Stone tillsammans med Dennis Quaid som flyttar från storstan till södern och köper ett jättestort hus som är typ hastigt och lustigt. Alltså när de flyttar in där så verkar det som att det bara är lämnat.
Mm.
Ja, och så är det en massa skumma saker. Det här bygger faktiskt på en verklig händelse, visar sig. Det handlar alltså om att det här huset är byggt på ett ställe där, och så är det typ en svärm med ormar som har flyttat in dit. Och det är okay. Så, okej, okay, det var väl leva här typ.
Mm.
Men då har den här filmen liksom, den kan ju liksom inte förlita sig på den. Alltså det är ju, hur fan gör man en film på det? Det är ju ganska, de flyttar ju därifrån sen, eller vad det var. Men då blir det också en jävla liksom noir historia med den för att jag tappade intresset med den förra ägaren, att det sa ja men han är en skurk typ, eller han är inte det, ja den var jag rätt så jag tappade fokus på den så jag kunde, men det är just det här när det blir så här stora produktioner med stora skådespelare, då vissa saker blir som överarbetat och segt.
Ja, jag förstår.
Och det var ju liksom den här Skeleton Key var också lite grann samma känsla. Det utspelar sig ganska spännande miljöer i södern, men det är så här, det blir bara så fläskigt och trött och det blir så mycket, det är många som är professionella men det är som ingen som bryr sig liksom, och då blir det, man kör jävligt konventionellt paint by numbers när det kommer till skräcken, och sen så kör man det vanliga audiovisuella och det konstnärliga enligt sedvanlig typ 90-tals film i största allmänhet.
Ja.
Recept. Så den, ja, kostar säkert skitmycket att göra, men det är ändå inte värd.
Nej.
Men vad jag däremot kan Jag tycker det var ganska bra upplevelse. Jag var på bio med en kompis och såg hanteringen av odöda.
Jaha. Jag visste inte ens att den hade kommit på bio.
Ja, men den
norsk filmatiserat.
Den är en norsk filmatisering.
Jag har ju läst boken.
Hur var John Ajvide Lindqvist? Den här, jag lyssnade ju på den här boken på ljudbok för länge sedan när jag gick och hade iPod. Så länge sedan var det. Och jag hade laddat ner den här och så spelade jag den här och det var så jävla fragmentariskt. Och sen så jag gav den ändå liksom några timmar och sen så insåg jag att jag hade ju satt den på shuffle.
Okej.
Okay. Så det var ju helt, ja, så jag och då går jag liksom, jag har liksom inte gett mig tillbaka i den.
Mm.
Men hur som helst, jag vet inte riktigt hur boken är, men filmen är, ja, men i boken så är det väl så att det är ju ett mycket större på ett samhälleligt plan skeende.
Mm.
I filmen så är det någonting som bara är i periferin. Man får typ följa en mamma som har förlorat sin son ganska nyligen. Och den sonen vaknar ju upp av de här odöda. Det är ingen spoiler.
Mm.
Och sen så är det något äldre par, bara den ena börjar på den begravningen av den ena hälften i det här paret.
Mm.
Och sen så är det någon som dör i en trafikolycka. Det är som, allting händer en sommarnatt, att de döda vaknar till liv då.
Mm.
Man får liksom följa de här tre familjernas öde och egentligen den här processen att ja, men nu har de kommer till liv igen.
Mm.
Och det händer som tre olika, ja, men, saker, eller alltså de här tre linjerna får man följa och deras sorgeprocess egentligen.
Men det är ju lite Ajvide Lindqvist tycker jag också i, jag hade en period där jag plöjde många av hans böcker, men just det här att det känns som att han tar väldigt konventionella koncept med typ vampyrfilm eller zombiefilm och så gör han någon ganska så här dispänk surrealistisk twist på det som ändå gör det intressant. Tyckte jag i alla fall när jag läste dem då. Nu är det bra länge sedan.
Jo, men så är det ju. Så är det ju. Absolut. Det här, tycker jag. Och det, så har det ju låter att komma in både boken och filmen. Men här är ju väldigt, ja, det är ju väldigt dispänk surrealistisk och är man bara ute efter en konventionell skräckfilm så är det här inte en skräckfilm.
Mm.
Många ska säga att det här är inte en skräckfilm. Den är väl på ett sätt och vis det som gör den, att den är skräcknära är ju att det är zombies som går omkring. Och det blir lite, några blir faktiskt bitna. Mm. Så är det. Så fine. Och det är liksom stundtals just för att man, ja, i vissa lägen den är som filmad på något väldigt dispensk realistiskt sätt samtidigt som det nästan blir så surrealistiskt filmat, jävligt snyggt filmat liksom, stilmässigt.
Mm.
Men då blir det nästan lite läskigt för jag vet inte riktigt vad fan ska det här ta vägen någonstans.
Mm.
Men med det sagt så den var ju, jag tyckte den var jävligt kul att se för det var, fotot var så, det var så, det sades nästan ingenting men de kunde som med innehållet i kylen kunde man, så berättades historien om den här mamman. Mm. Alltså att, ja, men hon har inte, hennes pappa liksom kom och gav henne matlådor varje dag och sen så bara, nej, men jag vill inte äta någonting, jag äter på jobbet typ.
Mm.
Och sen så ställde han in det i kylen och då fanns det typ 5 matlådor till.
Mm.
Som han hade förmodligen gett till henne. Och så kunde man också se på framsidan av kylen att det har funnits en pojke. Liksom.
Mm. Mm.
Ja, men det är liksom väldigt väl planerat och snyggt gjort. Det här var bara ett exempel. Men man fick som, ja, det var så trevligt att se den. Men jag tror många skulle uppleva den alldeles för långsam. Och det sägs inte så mycket. Och det är som inte så mycket som driver framåt. Men i vissa detaljer. Alltså vissa, ja, men bara hur man har satt upp en bild så berättar sig en historia. Det är väldigt fantasieggande. Och man får liksom en, det blir mycket berättande som sker i huvudet på mig själv liksom. Så det tyckte jag var kul att se. En väldigt bra filmupplevelse. Men jag kan förstå om folk inte tycker om den.
Den ska jag nog ge en chans när den dyker upp någonstans.
Det borde den göra. Den absolut. Någonstans.
Men då kanske vi ska börja försöka lotsa oss in mot ämnet för kvällen. Det har vi inte egentligen berört så mycket.
Nej, men jag jävlar vet inte sagt ett ord om det, men ja, vi tar en jingle på det så sadlar vi upp.
Yes.
Ja, men det, vi har ju skrivit det i titeln. Det blir ju vårt andra avsnitt av Found Footage. Vi har ju en exposé eller en mer uppsatsliknande historia i avsnitt Found Footage avsnitt 1. Och det här är nummer 2.
Ja, jag tror att i alla fall jag är ju lite svag för genren som sådan. Sen kändes det som att vi gjorde ett sånt stort Found Footage avsnitt så det har känts lite som att ja, men vi kan ju inte göra det igen. Men nu kände vi att det börjar vara några år sedan. Det kanske är dags att vi ger Found Footage-filmerna en andra chans.
Alltså vi har ju inte ryggat för Found Footage-filmer. Vi har ju sett några, säkert ett par tre stycken under årens lopp ändå. Mm. Men
vi har inte gjort ett nummer av det som sådant då.
Nej, men precis. Och nu vill vi väl
bara plus att det känns som att vi har lyckats hitta jävligt mycket dålig Found Footage. Där vi var lite så här, man kände, det kom väl lite grann i med det här Irlandsavsnittet där vi såg en Found Footage-film bland annat som vi båda var överens om var ganska kass. Och man började känna att fan, det var bra länge sedan man såg en bra Found Footage-film. Så därför bestämde vi oss nu att nu ska vi anstränga oss lite för att försöka vaska fram några bra Found Footage-filmer att titta på. Och göra en liksom liten revisit till Found Footage som koncept och känna lite hur vi känner inför det som genre.
Precis, det är ju som väldigt högt och lågt i produktionskvalitet och sådär. Det är ju liksom varje gång jag sätter igång en Found Footage-film så är det ju lite spännande att se hur det här ska sluta liksom.
Mm.
Men ja, vi kan ju gå igenom titlarna för kvällen. Det är Grave Encounter från 2011. The Taking of Deborah Logan från 2014. Och Hellhouse LLC från 2015. Ska vi ta och hoppa in direkt i det här?
Good evening and welcome to another episode of Grave Encounters. I'm your host Lance Preston as always. And tonight I'm very excited to take you inside one of the most terrifying locations I've ever seen. Behind me sits the Collingwood Psychiatric Hospital. It's one of six buildings spread over 80 acres of land just outside the Ryerson Valley.
You're going to have to cut. There's an idiot driving through the
room. We're going to pick it up from there. I'm not going to do that beginning part again.
Ja, Grave Encounters då, från 2011 i regi av Colin Minihan och manus av The Vicious Brothers, som de kallar sig.
Brödersna.
Den här filmen utspela sig, man får följa ett filmteam som ska utforska ett gammalt nedlagt mentalsjukhus. Det är gjort väldigt mycket i stil av mycket av sådana här Ghost Hunter tv-serier som tror jag populariserades kanske lite senare i här.
Men det okända, eller vad heter det?
Ja, precis. Men det är liksom den typen av estetik och stil och de ska fara och försöka dokumentera ett mentalsjukhus som sägs vara hemsökt. Och för att göra det extra spännande då så ska de göra en lockdown där vaktmästaren till det här huset låser in dem i det så att de ska spendera en hel natt där som en liten rolig utmaning för sina tittare. Sen visar det sig ju sedermera att ryktena om det här mentalsjukhuset stämmer. Så då får de minsann ångra sig lite att de valde att låsa in sig där en hel natt. Och det kanske räcker så. Vi kan väl angripa det i vanligt S-bar manér så får vi lyfta in lite Found Footage-perspektiv i det i den mån det känns rimligt.
Jag vill inte känna mig exkluderande så vi kan väl gå igenom S-bar som vi alltid gör. För man vet inte om det är någon nytillkommen lyssnare, men jag tror att i och för sig så borde någon som hajar till i sökfältet på Found Footage så kanske man ger sig på ettan först, eller tvåan. Men i alla fall, S då är väl spänning och skräck, med betoning på skräck. Och B är väl mer berättarteknik, skådespeleri, manus, casting, historien. Ja, men allt det där lite mer torra. Och A, det audiovisuella.
Mm.
Hur ser det ut?
Och R.
Det är ju som rekommendation. Är det någonting att rekommendera eller inte?
Och det här kommer sig ju av att både jag och Erik jobbar inom vården där S-bar är ett sätt att strukturera upp sin patientrapportering som man använder sig av. Som vi har gjort en liten twist på då för våran podd. Men angående Grave Encounters då så börjar vi helt enkelt att prata om S-et, skräck, spänning. Är det något otäckt i den här filmen?
Ja, men hotet här är ju spökerier. Mm. Och det arbetas med mycket jumpscares.
Ja, jag tycker att en del jumpscares i den här filmen är väldigt bra. Jag minns det som, den här filmen är en som jag tjatade om lite. Och jag såg den typ när den kom och tyckte den var skitläbbig då. Kanske inte riktigt lika, nu var jag som mer förberedd och kanske lite mer garvad också. Men jag tycker de bygger upp bra i den här filmen. En del jumpscares är riktigt bra, men det blir lite likartat och tjatigt efter ett tag. För det är ganska mycket jumpscares så småningom. Och ja, de har liksom, det tar slut i tanken lite innan filmen är slut. Där man är lite less på det på något vis.
Plus att det är ju, visserligen så kanske man ska så och skörda, men det är jättemycket så och skörda, så att man till slut så vet man, jaha, nu använder de den här manicken, och då kommer, kan man med arslet räkna ut att det kommer hända en viss sak, och så händer det.
Mm.
Så det tar ju bort lite grann skräcken och spänningen, men ja, men det är ändå en del creepy saker som händer, tycker jag.
Mm. Jag tycker fortfarande en del isolerade liksom scares. När det börjar liksom eskalera i den här filmen tycker jag att det är riktigt bra. Det är bara att det är som att det känns som att finalen börjar när det fortfarande är 35 minuter av filmen kvar, och sen är det som en väldigt utdragen finalakt där det är väldigt mycket jumpscares och grejer som blir lite tröttsamt efter ett tag faktiskt. Men vill man ha liksom skräck rollercoaster craziness, så tycker jag den funkar ju ändå.
Jo. Om vi hoppar till B.
Ja, det var ju någon jag tror jag störde mig på när jag såg filmen första gången när det begav sig, är ju den här cheesy estetiken. Nu med lite fördel av att ha sett en del sån här spökjägarserier, så tycker jag istället att det är ganska bra. De lyckas fånga den här estetiken kring den här typen av lite tramsiga inom citationstecken dokumentära program väldigt bra.
Jo, men jag har ju längtat efter att kunna se en sån här found footage film där man får följa de här som gör den här det okända. Mm. Och så är ju allting är ju bara ett jävla skådespeleri och fake.
Mm.
Och så får de sig näsbränna.
Mm.
Nej, det tyckte jag om. Och så, de gör också ganska roligt. Det är ju väldigt tongue-in-cheek i början.
Och ändå bra castat liksom. Jag tycker de flesta skådespelarna gör ganska bra ifrån sig.
Ja, men programledaren, han har liksom den här själv typiska amerikanen eller kanadensen eller vad det är för någonting.
Mm.
Som har håret på ett visst sätt som är, med vad det lider så blir det plattare och plattare. Mm. I takt med att han blir tröttare. Men han har en viss typ av karaktär, och sen så är det det här mediet som är med, tycker jag också är som en, ja, men han fick ju följa med för att han såg speciell ut, en snubbe liksom, och sen så låtsas han bara att han är ett medium. Ja, det, han passar, personerna passar bra.
Och bra att man har, för mig i alla fall, väldigt okända skådespelare som gör att det känns mer trovärdigt på något vis. Hade det varit någon som man kände väldigt väl igen i den här filmen, så hade det kanske varit liksom lite svårare att köpa anspråket på att vara en verklig liksom film. Så det tycker jag funkar bra. Och så liksom ändå ganska bra upplägg med att de faktiskt blir instängda. Sen blir det ju som att hela huset fuckar med dem, så att de har svårt att hitta ut. Men annars i många filmer är det ju som att de stannar kvar i den här hotfulla situationen. Man förstår inte riktigt varför. Här blir det ju ändå relativt snabbt som de kommer på att vi måste dra härifrån. Men då har de ju gjort det här för programmet skulle, att de skulle stänga in sig där, som gör att de får det svårt att ta sig därifrån.
Jo, men sen så beter sig huset att det blir som återvändsgränder hit och dit, och det, utan att spoila, det blir lite tröttsamt att de bara springer runt i korridorer och tillbaka i samma sådär. Men
ja, liksom om man på manusplan här känns det som att man kanske skulle kunna ha filat på dispositionen, eller hur man liksom disponerar ut varje enskild ingrediens i filmen, tycker jag är rätt okej när det kommer till, okej, man kanske sår lite överdrivet, men det är som att det är en fas där man bara sår, och sen är det en fas där man bara skörda, där man hade velat haft lite mer, men nu händer något lite creepy, och sen är det lite normal lunk igen, och sen händer något lite creepy, och det liksom far lite fram och tillbaka. Här är det som en bra uppbyggnad, men det är liksom bara uppbyggnad första halvan och sen bara payoff andra halvan, som jag hade lite svårt för.
Jo, det blir som nästan ingen paus på slutet.
Mm.
Ja, men det audiovisuella då, det är ju väldigt på A1 är det ju, alltså det är ju typiskt found footage. Det är mycket skakiga kameror, så det är ju varning för det, och det är ju mycket night, heter det, nattförstärkt, mörkerförstärkt.
Mm.
Så att, ja, men det blir lite så där.
Om man ska vara found footage purist eller vad man nu ska säga, så tycker jag ändå att de gör det ganska bra i den här filmen. Man har liksom skapat en ursäkt kring varför det finns flera kameror och varför det finns relativt professionella kameror som de ändå använder sig av.
Mm.
Och de sätter upp liksom lite övervakningskameror för att fånga typ B-roll till sitt program. Så att det finns ju mycket olika kameravinklar att arbeta med för att skapa bra scenkompositioner, men som inte liksom bryter mot reglerna. Som jag kan tycka ibland i found footage-filmer, att det är som plötsligt kommer en kameravinkel som man bara funderar, vem är det som håller i kameran och varför, hur har de filmat det här? Men så sett tycker jag ändå att de har ett ganska fiffigt upplägg med att det är ändå ett professionellt kamerateam. Lite på samma sätt som med REC vet jag att vi har pratat om i något sammanhang. Då är det också som ett professionellt dokumentärteam. Och då blir det som mer okej att en del bilder är ganska bra. Liksom. En del filmer som typ Blair Witch till exempel, tyckte jag när jag sett den med liksom mer mogna ögon. Det funkar ju, den är ju också liksom väldigt trogen till sitt koncept. Men det är ju fruktansvärt mycket liksom skakig kamera och det är knappt det går att uppfatta vad det är som händer på kameran. Här är ändå liksom en del professionella fotografer och en del statiska kameror som man sätter upp och liksom etablerar redan innan. Som man sen kan använda sig av för att liksom montera ganska bra scener här och där.
Mm.
Så ur ett found footage-perspektiv tycker jag ändå, ja, det är ju found footage generiskt så, men det är ändå done right någonstans, kan jag tycka.
Jo, alltså, sen tycker jag att ljuddesignen är ganska bra i den här.
Mm.
Där finns några liksom cues här och där att nu händer någonting. Men jag tycker att också det känns, det låter som att det jag tycker det låter bra.
Mm.
När det spökar.
Mm.
Ja, men R-et då? Nu ska vi koka ner det här till en sammanfattning där vi liksom, nu kommer konsumentrådgivningen här.
Ja, det här är en film som har hemsökt mig lite grann. För att som sagt, jag såg den när den kom. Jag var inte så garvad skräckfilmstittare då. Den var en sån här film som jag bara plockade upp utan några för förståelse om vad jag skulle se, och då tyckte jag den var svinläskig. Men nu när man sett om den så var den ju, ja, men den är ganska läskig, men kanske inte fullt så hemsk som jag minns den. Jag tror nog ändå att jag skulle vilja ge en rekommendation. Liksom, vill man ha en bra found footage film tycker jag den här är helt okej. Okay. Det som stör mig mest är det här sättet man har valt att disponera filmen, där det är väldigt mycket, det är som en två distinkta akter där en är bara uppbyggnad och en är bara jumpscare. Så det är liksom ett dåligt upplägg som stör mig lite grann. Man var ganska trött på det innan filmen tog slut.
En annan dynamik hade funkat bättre, men samtidigt så lyckas den ju skrämmas. Så den är, ja, jag skulle väl också säga att den är en okej film. Ingen supermåste, men absolut en rekommendation om man är sugen på något underhållande.
Men då jobbar vi oss vidare mot nästa då.
73 Apple take one mark. The story of Alzheimer's is never about one person. My PhD thief. I'm gonna start again.
You want to keep the house? You need to sacrifice.
You talk to me about sacrifice?
Hey.
Hey. Ah! They want to make a movie about this.
Yes. We will live and document our subject's physical and mental degradation over the course of 2 1-month periods.
The Taking of Deborah Logan från 2014. Regi Adam Robitel. Jag kan se att han ligger bakom också Escape Room-filmerna, någon dålig Insidious-uppföljare. Mm. Han har också skrivit manus, men då har han också tagit Gavin Heffernan till hjälp som också, de verkar jobba ihop. Tyckte det såg ut som när jag kollade i IMDb.
Mm.
Så de är inte helt okända och borttappade verkar det som. Och då synopsis på den här då. Det, man får de som filmar nu, det är ju en läkarstudent fattar det som håller på att göra någon, jag vet inte om det är någon doktorsavhandling hon gör, men hon gör ju någon sorts studie där hon säger i varje fall att hon vill filma egentligen dels men, Alzheimers sjuka, men också hur påverkan är på de anhöriga. Så nu ska hon ju filma, och hon har betalat pengar då till den här familjen, eller vad ska jag säga, det är en vuxen dotter och hennes gamla mamma som kämpar på med mammans demenssjukdom.
Mm.
Och då är det ett team där som åker ut till huset där Deborah Logan, som är tanten, bor. Och hon beter sig som en dement människa ibland gör, men ibland lite utöver det vanliga. Och är något mer här än bara en vanlig demens.
Ja.
Ska vi ta det därifrån?
Vi gör det.
Vi tar S, skräckmomenten. Vad är det för hot i den här filmen skulle du säga?
Ja, det är väl våran demenssjuka dam här som är hotet. Eller vad i henne, om det nu är en demens eller om det finns något mer som spökar.
Någonting har ju tagit henne.
Någonting har tagit henne, precis. Det jag kan säga för min egen del, det är, jag tycker om man bygger upp ganska bra i den här filmen, hon, vi kommer väl dit, men hon som huvudrollsinnehavaren gör ett bra jobb i att agera otäck i olika situationer och oberäknelig. Men jag hade ju sabbat den här filmen väldigt mycket för mig själv genom att jag hade sett trailern innan. Och det är verkligen en sån här trailer som typ spoilar hela kakan.
Ja, men se inte trailern om du inte har sett den här filmen, utan går direkt på filmen helt enkelt.
Mm. Så ja, ganska bra, men jag var ju som, alla skräckscener som finns i filmen hade jag sett redan i trailern, så kan man väl säga. Så det gjorde mig lite så här opåverkad när jag såg det i filmen sen.
Ja, det var någon creepy grej som var i slutet på filmen som jag tyckte var så här, men det här var ju ändå bra. Men ja, den, man ser inte trailern, då kanske har lite mer skräckbehållning av den här filmen. Den som har väl lite effekt ändå. Ja, men den är, ja, jag är inte super. Grave Encounters matar ju på mer. Den är bättre på att skrämmas helt enkelt. Så vi kan gå vidare på B1. Och där skulle jag vilja säga ändå en eloge för att de ändå, den berättar ju någonting, tycker jag ändå. Att det är liksom det här berättelsen, så får man ju följa de här dottern, vuxna dottern som håller på att kröka ner sig och är jättestressad. Och jag tycker ändå att det, för att man fan footage skräckes, lyckas ändå med någon att så här, berätta en historia om de här kämpande kvinnorna här i det här stora hushållet.
Mm.
Jag tyckte ändå att det var, och det är liksom, jag tycker att det är ändå ganska bra skildrat.
Jag tycker det, jag tänkte säga, jag tycker både Sarah som är dottern tror jag då, och Deborah som är mamman,
det är trovärdigt.
De spelar väldigt bra och spelar bra mot varandra. Och det känns som att det finns en hög nivå. Man känner ju igen liksom den här grejen att hon tycker mamman börjar vara för dålig, tycker att hon borde komma in på något boende, men hon vill bo kvar i sitt hus. Dottern känner sig ändå liksom skyldig att försöka fixa det för sin morsa, så hon har flyttat hem dit för att hjälpa henne få vardagen att gå ihop, men det liksom eskalera mer och mer i hennes demenssjukdom utan att Deborah själv kanske är särskilt medveten om hur fort hennes sjukdom har progrederat egentligen.
Mm.
Så att, ja, jag tycker berättarmässigt så är det ju riktigt bra egentligen, och som du säger kanske utmärker sig i found footage-genren som där många gånger berättelsen är ganska tunn. Så finns det något mer här. Och bra, liksom duktiga skådespelare. I synnerhet då dottern och mamman i det här sammanhanget. Som är duktiga att spela mot varandra. Och även Deborah tycker jag är bra i uppbyggnadsfasen på att liksom skildra det här grymma sjukdomstillståndet.
Mm.
På ett ganska trovärdigt sätt.
Ja, men jag tycker jag köpte det som ändå får träffa på demens. Både här och där, privat och professionellt. Men Så jag kan ändå köpa det i början, men sen så är det ju inte bara en vanlig.
Nej, det eskalerar.
Det eskalerar.
Se det mer.
Och jag kan också köpa ändå motivationen. Hon, läkarstudenten som vi får följa, hon känns det som att hon ändå liksom verkligen rotar, eller vad ska jag säga, hon både, alltså man gör ju inte en, forskar ju inte om demens som man inte själv är väldigt engagerad i det, tänker jag mig. Så hon blir ju som väldigt indragen i det här och fortsätter ju följa de här. Utan det är ju liksom en i teamet som gör som vad man kanske borde göra. Bara, nej men nu skiter jag, jag sticker. Det händer en del läskiga saker, så han bara, nej men jag chappar.
Ja.
Och han beter sig som man ibland saknar i skräckfilmer i största allmänhet. Så det, jag tycker ändå att de... Den är ändå ett ganska genomtänkt manus, tycker jag. På det här viset.
Ja. Tummen upp på B får man väl säga.
Ja, det får man
sammanfattningsvis.
Säga.
Ja. A, däremot.
Det är det här den snubblar. Den har, jag tror mig minnas att hade den inte lite fyllt lite för mycket musik.
Ja, alltså jag tycker överhuvudtaget det fuskar, att det känns väldigt ojämnt. Det är som att ibland... Är det liksom too good to be true om man ska tänka det som en found footage-film där det är, som, det är kameravinklar som inte make någon sens och det dyker upp kameror på ställen där man inte har liksom i alla fall på något sätt sått att det är en kamera här. Och mycket så här, ja, mycket som är liksom, känns lite fuskigt, känns lite så här som att man tittar på en spelfilm med found footage-element. Och där man i vissa segment också då tycker jag nästan... överanvänder found footage-konceptet där det är liksom nästan för mycket shake cam i en film där det är väldigt mycket fasta bilder och liksom tydliga skildringar i andra sekvenser som gör det ännu mer så här, och nu plötsligt så kastar de kameran fram och tillbaka så man inte ser någonting av vad som händer.
Som att de vill dölja någonting som de inte riktigt får till att se bra ut annars. Plus att jag tycker det är störigt att de placerar kameror. Men vad fan sätter de upp en kamera på henne när hon är på sjukhuset? Hon är inne ut på sjukhuset några gånger och då ska de ändå filma henne. Och jag förstår inte, om jag fattar det rätt så är ju dessutom filmen vill ju skildra, eller projektet vill ju skildra anhörigvårdarnas hälsa mycket. De följer ju henne och tycker jag. Och varför är de så himla mycket på Deborah Logan då?
Ja.
Med kameror hela tiden. Ja, och det är ju ganska integritetskränkande. Med tanke på att jag skulle inte vilja filma när jag låg på sjukhus.
Nej,
på det sättet.
Jag skrev sammanfattningsvis på A1 var att det känns som en spelfilm med found footage-element liksom implanterat lite här och där.
Mm.
Det kändes som att inte riktigt som en riktig found footage.
Jag tycker nu lite, nu överdriver det lite grann. Det är
lite
så. Mm. Det är lite för bra found footage. Det är lite som den här, vad fan heter det? Devil's Doorway, där man liksom ska, det ska vara upphittade filmer rullar från 60-talet och de ser alldeles för bra kvalitet ut. Mm. Lite grann så är det här.
Mm.
Ja, men vi kanske skiter i det. Vi går vidare på ärret.
Ja, om ni inte har sett trailern, då tror jag ändå att det här kan vara en rekommendation. Den vinner mycket på B1, att det är ett bra genomtänkt manus och duktiga skådespelare.
För att vara en found footage-film.
För att vara en found footage-film. Men skräckmässigt, ja, lite här och där. Men det var där jag hade liksom spoilat hela kakan för mig själv. Att så här, har ni sett trailern, då har ni sett all skräck som finns i den här filmen.
Jo, det otäckaste är i trailern. Och jag hade svårt att undgå vissa av de här bildsekvenserna.
Mm.
Alltså det som skulle vara, som var tänkt att skulle skrämma skiten ur den.
Som skulle vara väldigt överraskande. Men då har man redan sett mycket av det på förhand. Som gjorde att jag tyckte inte att den var så otäck. Men som sagt, har man inte avnjutit trailern så kan jag nu ge det som en rekommendation att se filmen. Men undvik trailern. Då tror jag att man får en bättre upplevelse.
Ja, den var okej.
Mm.
Då hoppar vi raskt vidare.
Breaking news just reaching us now. tragedy at a Halloween haunted house in Abidjan?
To this day, I can't give you an answer to that question.
Well, Hell House was a real tragedy on many levels.
From what we're hearing, the opening night of this haunted house tour ended in disaster. Multiple deaths when police aren't answering any of our questions.
He had older victims and younger victims. These are people who were paying for the scare experience in a controlled environment. And in the end, what they got was total chaos.
A small abandoned hotel was transformed into a haunted attraction. It was due to run tours the next few weeks through Halloween.
Alltså Björn byter prilla snus, så hoppar vi in på Hell House LLC från 2015. Manus och regi Steven Cognetti. Och synopsis på den, jag kommer inte ihåg en enda karaktärs namn, men det är ett gäng, vad ska man säga att de gör, de livnär sig på att göra såna här Halloween-hus som folk betalar och går igenom, som det är liksom som
spökhuset på Gröna Lund.
Ja, men typ,
det är väl
ja.
Mycket mer etablerat i USA att
ja.
Det här är liksom, det är en grej som folk gör att
ja.
Man bygger upp såna här Halloween haunts som de kallas.
Och de precis, och de ska nu åka en liten bit utanför New York, tänkte de, för att de har hittat ett creepy hus där.
Mm.
Och de ska nu göra, de har gjort det några gånger och nu jävlar ska de göra det riktigt bra.
Mm.
Och de filmar under tiden det här händer och ja, det går inte så bra.
Nej.
Och
eller jag otäckt blir det i alla fall.
Ja, otäckt blir det.
Mm.
Och B, eller vad heter det? Även sen S bara. Ja,
S.
S-et. Ja, men det här har vi, de bra på att etablera, för man liksom kastas ju ganska snabbt in i, nu var det några veckor sedan jag såg den här, men det är som att man får följa lite grann nyhetsinslag och, eller det är något tv-program om den här katastrofala Halloween huskatastrofen.
Ja, man vet redan på en gång att det kommer sluta illa.
Och det är som lite av ett mysterium, vad fan var det som hände?
Ja.
Och det är också lite otäckt i början redan. Det är som en, ja men, the prior evil.
Man får väl, egentligen är det som att man, i huvudsak följer vi de här ungdomarna som bygger upp den här Halloween haunt. Men jag tror liksom ingången i filmen är att man följer ett typ nyhetsteam som ska försöka ta reda på sanningen om vad som hände under den här The Halloween Day Massacre eller vad det kallas. Man förstår att flera dog när de hade satt upp det här Halloween haunthuset som de skulle göra. Men sen var det typ locket på och inga anhöriga ville berätta. Och man har som aldrig riktigt fått veta vad som hände, bortom att det blev något misstag som gjorde att flera miste livet under den här Halloween haunt-kvällen som de skulle hålla. Så att, men det är ju liksom det här filmteamet som man följer, men de är ju lite åsidosatta. Det blir som, ganska snabbt kommer de i kontakt med en som var indirekt inblandad i uppbyggnaden av det här, och hon lämnar över massa band som man sen får se.
Ja, men precis, ganska snabbt sugs man in i, det blir spännande att se vad fan är det som väntar. Man har hjärnan sätter igång, är det någon som har blivit ihjälslagen av någon annan, eller ja, men, och det liksom planteras där man, det är någon intervju med någon polis som berättar vad han har bevittnat, och så får man en bild i huvudet av vad som har hänt.
Mm.
Mycket sånt arbetar de med i början, redan innan, alltså det är jättetidigt är det ju så här att man får, och sen så är det ju varvat med klassisk found footage där det är ganska mycket creepy filmupptagningar där det händer massa otäcka saker i det här huset med en massa Halloween props.
Jo, men det är det jag tänkte säga. Här har man en bra disposition av skräck där, genom hela filmen. Där det är också som att de får ganska mycket gratis av sin setting. De håller på att bygga upp ett loss fake, liksom hemsökt hus. Men som också gör att de har massa Halloween props och hängda gubbar och otäcka grejer lite här och var. Och det liksom gör att de kan montera ganska bra scares, utan att man liksom för den saken skulle eskalera berättelsen till att så här, nu måste vi dra det till sin spets på något vis. Det planteras lite scares här och där, och jag tycker att de funkar ganska bra egentligen. Och det är som, ja, men en bra disposition. Det kommer ju en crescendo även i den här filmen, men långt dessförinnan har man börjat ändå arbeta med lite små scares och spooks här och där.
Ja, det är liksom inte den här jump scares kavalkaden, utan det är lite smått, det händer en massa creepy saker här och där. Ja, men vi kan väl hoppa vidare till B.
Ja.
För här, ja, men som sagt, jag tycker jättemycket om att man har den här dokumentära eller dokumentärfilmningen, och där man får följa, ja, men det är perfekt, det är så här man ska disponera en found footage film tänker jag. Det är så få gånger jag känner att ja, men det blir som, det är berättat på ett sätt som gör att, ja, men jag tycker om att titta på det här. Det är trevligt att följa det här, det som känns som att jag tittar på någon. Jag kan liksom ändå förvilla mig att tro att det här nästan är på riktigt.
Jag tycker skådespelarna i filmen gör nog ändå ett bra jobb. Med det sagt är det som att de är väldigt, jag kommer inte ihåg någon. Ingen sticker ut, men det är som att det nästan adderar till realismen. Är det ett liksom riktigt ungdomsgäng, så kanske inte är någon som kommer vara så här superintressant, tänkvärd karaktär, utan de gör sitt jobb. Liksom. De är där och är ungdomsgäng som ska bygga upp det här. Och så tycker jag, trots att det liksom händer lite spooks här och där, så de är i ett Halloweenhus, man förstår varför de stannar kvar. Man förstår att de har ju mycket finansiellt investerat i det här. Plus att de har ju gjort det flera gånger tidigare, och man, det är som underförstått att de brukar spela lite pranks mot varann. Så att när det börjar hända lite creepy saker, så är det många som de bara bortförklarar med att ja, men det är bara mina kompisar som liksom busar med mig typ. Så att det gör att de kan ha lite scares även i uppbyggnadsfasen, utan att det för den sakens skull liksom drivs till sin spets, att folk blir jätterädda och måste dra från huset. Typ. Så att, ja, men manusmässigt, egentligen inte så mycket att klaga på. Jag tycker att, som du själv var inne på, en masterclass i disposition kanske.
Jo, oh, och sen så tycker jag att de har just den här, de ska ju bygga, de har ju, det är ju uppenbart att de har satsat väldigt mycket i det här, och det är som en, man får ju också följa som en sorts nedräkning till den här katastrofen med, vid öppningsdagarna. Det är liksom, man vet hela tiden, det är som den här tickande bomben under bordet som Alfred Hitchcock, vi som tittare vet om att det här kommer inte gå bra för dem, och de trampar sakta men säkert mot sitt öde. Och vi vet ju bara att det kommer hända något dåligt, ungefär.
Ja.
Men inte det exakt vad. Så det blir väldigt spännande att se det här utveckla sig. Och jag stör mig inte jättemycket på karaktärerna, som man kan göra i många andra found footage-filmer, där det är som gapiga, störiga personer som gör idiotiska saker hela tiden. Utan här är det som att de jobbar på här, och så snubblar de över något otäckt grej som händer. Eller så var det något otäckt ens, och så vidare. Så där, jag tycker det funkar bra. Jag rotade mig lite grann för en av karaktärerna, mer för att han lite grann ser ut som en av sköterskorna jag jobbar med på akuten. Och tyvärr, Oliver, det går inte så bra för dig i den här filmen.
Aj, aj.
Nej, men, och det kanske hjälper lite grann att, för mig att engagera mig. Och liksom, där har jag en. Och jag tror att, ja, men, det är ju också han som man får följa berättandet mycket genom. Det är han som har den här kvällsdagboken.
Liksom. Ja.
Och det, ja. Nåja. Audiovisuellt.
Ja.
Här blandas det ju både renodlad VHS found footage med nyhetsinslag, som sagt. Och det är också någon avstickare till någon berättelse om husets förra ägare. Eller hotellet, det var ett gammalt hotell.
Ja, ett gammalt hotell. Jag tycker att även här är det som väldigt bra blandning. Man bryter, det, liksom, det känns legit, det är inte liksom, de fuskar inte, utan det är bra found footage. Men just också den här uppblandningen med lite inslag från det här nyhetsteamet som håller på att göra den här dokumentären om massaken som skedde, det stora hemska som skedde, som vi liksom vandrar mot, gör att de kan blanda upp liksom ganska bra found footage-element med lite mer stadig kamera och ordentliga tagningar, så att det blir aldrig tröttsamt, som jag tycker en del found footage kan bli ibland. Om det är liksom bara shaky cam hela tiden, så blir det lite jobbigt att titta på. Här har man en ganska bra blandning mellan nyhetsinslag och intervjuer och liksom de här ungdomarnas upphittade band då, som man får följa när de
går. Ja, man får som en paus. För, det blir en paus för hjärnan.
Mm.
Där liksom, nu är det mer tillrättalagt helt plötsligt. Och sen så får man, hoppar man in i det här händelseförloppet som vi ändå är intresserade av att följa.
Mm.
Ja, men det är väldigt bra upplagt tycker jag. Jag blir glad när jag tänker på det.
Ja. Och egentligen vet jag inte om jag har så mycket mer att säga.
Nej, utan det är, jag känner ju här är ju definitivt kvällens bästa film.
Ja, om vi för oss in på R-et så en toppnotering tycker jag. Jag tycker vi har haft tre, när jag ändå tänker tillbaka på det, rätt habila filmer.
Real Encounters är liksom, men den gillade jag, den var lite tangenskik, var efterlängtat tema. Och den kunde skrämmas. Deborah Logan var väl som ändå hyfsad. Jag tycker det var en ändå ganska kul att man lyckas klämma in en spännande berättelse. Alltså ett spännande tema där också. Att man med den här sjukdomen och allt. Men och sen den här sista som ändå känns. Men man lyckas göra en helgjuten fan footage som det ska vara. Tycker jag som ibland saknar det här. Det är liksom, ibland så har man bara formatet.
Ja. Jo, men jag tycker den här är bästa filmen för kvällen i en uppställning som är hyfsat bra. Det var som att Deborah Logan och Grave Encounters hade båda kvaliteter som gjorde att jag ändå kunde uppskatta dem, men det fanns saker som kunde varit bättre. I Hell House kan jag egentligen inte hitta så mycket att klaga på. Jag tycker att den är, som du säger, helgjuten. Bra fan footage. Jag fick lite nytändning på genren.
Ja, men samtidigt så tror jag liksom, skulle vi ta alla de här för sig och sen så bara ta man en helt slumpmässig fan footage film så skulle de här med största sannolikhet slå den med hästlängder.
Mm.
Men det finns ju mycket bra fan footage ute där, så jag är ju, ja men det kanske blir en trea, eller så får vi bara se om det finns found footage som man kan klämma in i andra teman.
Ja, men jag tycker så sett är jag väldigt glad för det här avsnittet. För det är liksom upprinnelsen till det lite grann att vi har i vårat andra skräckfilmstittande, känns det som att varje gång vi har kommit över någon found footage till rulle som vi har tittat på så har det varit dåligt.
Mm.
Så att så pass mycket att jag har som börjat ifrågasätta. Det var lite av min favoritgenre med liksom Noro i år, en del av de här filmerna vi pratade med i vårt första avsnitt. Men sen har det varit väldigt dålig skörd för våran del under en ganska lång tid. Som gjorde att det kändes bra att få vaska fram några exempel på att jo men fan, det går att göra fan footage. Och Hell House var en toppnotering. Så jag kommer nog försöka leta upp några uppföljare och se om det är värt att se också.
Ja, jag har lyckats få lägga vantarna på det här. Men jag har hört att det finns ju tre ytterligare filmer.
Mm.
Och det är den sista som ska vara bättre av dem. Och de andra är sådär. Men man måste väl ändå se dem i rätt ordning. Eftersom vi är tvångsmässiga. Ja, men och jag tycker, ja, har man vägarna, det här, om du som lyssnar nu råkar lyssna på det här i Halloween-tider och också råkar befinna dig i Umeå, så kan jag rekommendera se den här filmen och sen, alltså Hell House LLC och åk till Stöcke, eller om det är Stöcksjö, och helst gå på den här fantastiska Halloween-huset som finns där.
Just det.
Den kommer jag ju ha en helt annan känsla.
Mm.
För där det finns en som är helt vansinnigt bra här i utanför Umeå som man kan gå på gratis.
Okay.
Svårt trafikläge för det var jättemånga där, men det var jävligt kul att se på. Skrämde skiten nu min 5-åriga dotter.
Ja, det kan
och det var något, alltså det är ju mycket så här typ, men de fan det var satsat alltså.
Mm.
Det var jävligt, alltså jag hörde på hoppa. Ja, men det var ju som lite grann, ja men skelett som kryper upp, alltså det är mycket elektrisk mekanik, så det är så skelett som klättrar upp ur sina gravar, och sen så när jag väl så slattade av så hoppade fram något djur, så jag fick höll ju hoppa och hoppa kalsongerna liksom. Ja, men det var trevligt. Jag tänkte på den när jag såg Hell House LLC, och jag tror det kommer att ha sett den här filmen kan ger ytterligare en liten edge.
Mm. Men det får kanske avrunda vårat found footage avsnitt. Så jag vet inte om vi ska säga något om framtiden.
Nej, vad fan.
Är det dags att leverera Peter Jackson nästa månad eller? Vi har driftat det lite.
Ja, men jävlar i helvete, den är jag skitsugen på att göra. Jag har sett också med Eli, min bonusunga.
Mm.
Vi börjar se, vad heter det? Inte någon av Peter Jacksons tidiga skräckfilmer. Det är nog lite för grovt. Mm. För han gillar inte så mycket kött och slafs heller. Men jag tänker, vi har sett Wellington Paranormal. Ja. Ja, den är ju som man hör, nyzeeländsk. Det är som att nyzeeländsk skräck kan inte vara rolig.
Mm.
Om man säger så. Så vi kanske kör en Peter Jackson, nu lovar vi det.
Nu spikar vi det så får vi det.
Jaha, får vi då det. Har vi gjort det. Nu får vi, för att det var ändå en lyssnarönskning för alldeles för många år sedan. Nu.
Se om vi kan vaska fram vart önskningen kom ifrån. Annars får ni bara tro på att det var sant.
Ja, och du, om du finns där ute och lyssnar, shout out på Instagram där vi finns. Eller Facebook där vi finns. Ja, det är bara att söka upp oss i sökfältet. Jag tror det är Krigmyrornas vi heter på Instagram. Eller, eller heter det Myrornas krig? Jag kommer inte ihåg.
Krigmyrorna här för mig.
Ja, något sånt.
Ja, du hör. Våran sociala mediepresence är lite...
Ja, oh, fy fan. Jag måste gå in på Instagram och lägga upp en bild nu. Men det är ju ändå påsk.
Precis. Men med det sagt får vi väl tacka för det här avsnittet. Och så träffs vi igen i april.
Adjö.
Adjö.
Get that fucking camera out of my face.
Can we just talk about this?
No, there's nothing to talk about. I'm fucking leaving is what I am.
When you start projects like this and you just bounce in the middle of it, it's just about the window.
It's not about the window, okay? That's just fucking icing on top of the shitty fucking cake. What about the switchboard, huh? What about the fucking window opening and closing? The bitch levitated onto a counter.
The Gavin train's pulling out, bro. Last call, man.
You need this paycheck as much as I do, man.
Please don't leave. Luis knows how to be a team player.
Fuck.
No.
Both of you.
Gavin,
Gavin, I'm sick. Hey!